Ja, när Adam spelar tycker jag himlen öppnas. Så nu känns det extra förberett här tycker jag. Vi fortsätter på samma tema som passet innan. Den övergripande rubriken är ju Guds räddningsplan, hur den framställs i Bibeln. Och klockan 16 gick vi in på Guds logik. Människors logik och Guds logik skiljer sig åt väldigt markant. Så vi studerade Guds logik, hur Gud har tänkt ut sin suveräna räddningsplan. Nu ska vi titta närmare på uttrycket i Jesu namn. Ett uttryck vi använder, precis som Lars-Åke sa, han använder också när han bad. För vi ber i Jesu namn. Det är det namn som vi bygger våran tro på, hela våra liv på när vi vandrar med Jesus. Så därför ska vi titta lite närmare på det här med namnet Jesus. Vad innebär det? Vad betyder det? Vi ska börja och slå upp Matteus 1 och 21. Adam är min svåger, ska jag bara säga för er som funderar. Ni kanske ser att de påminner lite om varandra. Min man och han. Matteus 1 och 21. Maria har fått möta ängeln som har berättat för henne att hon ska få bli havande och föda Messias. Som ju hon och hennes folk, judarna, går och väntar på. Det här är ju en situation i Israels historia som är ganska intressant ur flera synvinklar. Profetrösterna har varit tysta under en lång tid. De stora profeterna har dött. De läser ju deras skrifter förstås tillsammans med Moseböckerna. Men profetrösterna har varit tysta. Och inte nog med det. Inte nog med det. Israel är ockuperad av en främmande makt, romarmakten. Så man är ju väldigt utsatta. Är det någon gång man verkligen längtar efter sin Messias så kanske det är nu. Och är det någon gång man önskar sig en slagkraftig konung lik David eller Salomo i all sin prakt så är det ju också nu. Maria har i alla fall träffat Herrens ängel som har berättat det här för henne. Och Josef har ju blivit lite förvirrad av det här förstås, hennes trolovade. Men i vers 21 så får han också ett möte med en ängel. Och Josef får veta följande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Vid Jesus här har jag en liten stjärna i min bibel, i folkbibeln. Alltså en liten not. Och så står det så här. Jesus på hebreiska, Yeshua. Som betyder Herrens frälsning. Det namn pojken skulle få var Herrens frälsning. Det fick Josef veta här. Vi vet ju också att den här pojken växte upp och när han blev i 30-årsåldern så började han undervisa och göra det han var kallad till att göra. Bara namnet, redan där borde han ju faktiskt ha börjat provocera de skriftlärda. En snickarson som inte är utbildad i skrifterna på det sätt som de var. Som bara till namnet heter Herrens frälsning. Lite uppstudsigt så där kan jag tänka mig att de tyckte att det var. Och det hade ju kunnat stannat med det. Men det gör det ju inte. Jesus predikar ju med makt och myndighet. Och han får efterföljare som följer med honom. Han predikar om Guds riket på ett sätt som de skriftlärda och prästerna aldrig hade lyckats med. Han ser till de ringa och små, som vi var inne på i förra passet. Han ifrågasätter makteliten, de religiösa ledarna. Han tycker att de skor sig på de små människornas bekostnad. Han är jobbig att hantera för de skriftlärda och prästerna. Helt klart. Vi ska gå till Johannes 8 och 31. Jesus som vanligt i samtal med judar som ifrågasätter honom och hans undervisning. Vem är han egentligen? Han kommer, han gör till och med uttalanden som att han skulle vara Gud. Det är ingenting man leker med. Den Gud de tror på har kallat sig jag är i de skrifter man studerar och läser. Ett namn så heligt att man inte uttalar det. Och den här snickarsonen med namnet Herrens frälsning, han dras inte ens för att använda det heligaste namnet, Guds namnet, i sina samtal med dem. Och Johannes 8:31 ska vi läsa en liten bit om ett väldigt spännande samtal mellan Jesus och några troende judar här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. Jag passar lite till passet innan vi hade också. Det tänkte jag inte på. Men ni vet, vem lyssnar man på? De lyssnade på en annan fader med litet F här. Det såg jag nu. Den fader Jesus talar om dem med ett stort F här. De svarade honom: vår fader är Abraham. Jesus sa: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. De svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud. Jesus svarade: vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Judarna svarade: har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande? Jesus svarade: jag har ingen ond ande. Jag ärar min fader och ni vanärar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Amen, amen, säger jag er. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Judarna sade: nu förstår vi att du har en ond ande. Abraham dog och liksom profeterna, och du säger: den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara? Jesus svarade: om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sa, du är inte 50 år än. Och Abraham, har du sett? Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. Jag är det heligaste namnet. Redan innan Abraham blev till, då fick de nog, de tog upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Det här samtalet innehåller ju enormt mycket vad gäller Guds räddningsplan för sitt folk. Och så småningom för tanken med oss hedningar också. Inte nog med att hans namn är Herrens frälsning. Han pratar om Abraham som att att Abraham såg honom och jublade när han såg honom. Och sen kallar han sig jag är. Han gör fel på fel på fel i prästernas och de skriftlärda och de troende judarnas ögon. Det blir för mycket för dem så de tar upp sina stenar där. Det här är ju väldigt spännande om man då hoppar tillbaka i Israels historia och studerar Abraham, vem han är, vem han var, vad han gjorde och hur Gud kallade honom. Jag ska lite snabbt återberätta bara. Abraham levde i storstaden Ur. Blev kallad av Gud att lämna den staden för att ge sig ut till ett nytt land som Herren skulle ge honom. Jag fick ju veta sen att han skulle starta ett folk med Abraham. Genom vilket han skulle uppenbara sin frälsningsplan. Den här räddningsplanen som vi nu studerar. Abraham och Sara fick ju inga barn. För att göra en lång historia kort här. Där kan vi ju läsa om i första Mosebok. Men hade ju blivit lovad ett stort folk. Och efter mycket om och men så får de ju sin son Isak, löftessonen. Och en tid senare blir ju Abraham ombedd av Gud att offra den här sonen. Det här är ju en passage i Bibeln som kyrkliga företrädare gärna, har jag läst flera, vill plocka bort. Den är ogudaktig, den här historien, tycker man. Gud skulle aldrig be en far offra sitt barn. Andra som vill försvara det här, den här passagen, den här obegripliga passagen i Bibeln, säger att ja, men det var mycket barnoffer i de omkringliggande kulturerna i Mellanöstern. Och det var det ju. Så Gud gjorde det här. Han sa sitt nej där uppe på berget för att visa att inga barnoffer vill jag veta av. Det är ju mycket möjligt. Men det intressanta i sammanhanget, det är ju att Jesus senare säger, Abraham, han såg min dag och han jublade när han såg den. Vad var det egentligen som hände på vägen upp till Moria berg? När far och son går. Vi ska läsa i första Mosebok 22 och 7. Första Mosebok 22, vers 7. Nu är de på väg. Man kan ju ana att Abraham var ganska tyngd och ångestfylld. Han visste förvisso att Gud hade lovat honom ett stort folk. Så vad som rörde sig i hans tankar, det vet vi ju inte riktigt. Var han så övertygad om en återuppståndelse att han vågade ta med sig sin son? Var han övertygad om en lösning där uppe? Det vet vi ju inte. Det framkommer inte. Så det kan vi inte helt utgå ifrån. Men de var på väg upp i alla fall och det tog några dagar. Och i vers 7 står det så här. Isak sa till sin far Abraham. Far, han svarade, ja min son. Han sa, Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Var är lammet? Det är en sån där fråga som kommer tillbaka genom hela Bibeln. Inte på samma sätt, men var är lammet? Alltså det krävs ju alltid ett lamm. Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Vi vet ju inte hur mycket han trodde på det där själv. Så fortsätter de sin vandring tillsammans. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, här är jag. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Var är lammet? Pratade de om på vägen upp. Men det de fick var en bagge. Varför pratade de om ett lamm på vägen upp på det berg där en annan far långt senare skulle offra och gå hela vägen sin enda son? Och Johannes döparen, han säger när han predikar inför att Jesus ska börja undervisa, då säger han, se Guds lamm som borttager världens synd. Någonstans på den här vägen upp på Moria berg när de samtalar om det här lammet och vad mer de samtalar om. Och någonstans under den här tiden när baggen kommer istället så får ju Abraham reda på frälsningsplanen. Det kan ju inte vara på annat sätt. Jesus säger att Abraham såg min dag och han jublade när han såg den. Är det någon gång som Abraham jublade så gissar jag att det är när den här baggen skulle offras istället. Abraham visste att det var ett berg och ett lamm. En far och hans enda son som var den röda tråden i frälsningsplanen. Därför kan Jesus säga till de skriftlärda judarna att Abraham han såg min dag och han jublade när han såg den. Jesus heter Herrens. Jesus betyder, Yeshua betyder Herrens frälsning. Visst är det spännande att läsa Bibeln? I Lukas 10 och 17. Det är ju så där när Gud ska undervisa oss om någonting, som Abraham i det här fallet. Det kan krävas flera dagars bergsklättring och skavsår och ångest innan man får veta Guds vilja. Han hade ju kunnat ge Abraham en manual, en text, så här ska jag göra. Men det funkade ju inte riktigt så. Han fick känna på ångesten. Hans tro prövades. Och på samma sätt var det ju med lärjungarna när de började följa Jesus, när vi följer dem i Nya Testamentet. De fick testa på olika saker, de gjorde många misstag på vägen. Men så sakteliga så började de ana frälsningsplanen medan de umgicks med Herren. De fick se hur han gjorde i olika situationer. Det är så det funkar för oss alla. Det var samma för Abraham, det var samma för lärjungarna, det är samma för oss som vill vara hans lärjungar idag. I Lukas 10 och 17 så är lärjungarna jätteglada. De har gått en tid med Herren och de har varit ute på uppdrag. Och så säger de så här. De 70 kom glada tillbaka och berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. De här troende människorna hade varit ute och predikat Guds ord och hade bett i Jesu namn. Och de var så glada för att det funkade. Den Jesus de trodde på, det fanns kraft i namnet. Och det finns det. Men Jesus, han vill avdramatisera det där lite grann. Inte för att det är oviktigt. Under och tecken ska följa de som tror. Så det är inte oviktigt. Men han säger, men gläder inte så mycket över att andarna lyder er. Som över att era namn är skrivna i himlen. Det är hemligheten med Jesus namnet. Det är ingen trollformel. Det är ingenting man bara kan ta till. Namnet Jesus betyder Herrens frälsning. Det är att underkasta sig Messias. Som judarna väntade på. Och det är det han försöker undervisa dem om nu när de är så glada. Tänk vad lätt hänt att de här i det här läget fortsätter att gå på. Om man predikar i namnet Jesus och man gör sin uppgift. Men man någon gång på vägen så tappar man glädjen i att det viktigaste med det här namnet är ju att det är min enda väg till Gud. Det är min enda livlina. Jag tror att vi hamnar där titt som tätt. Lite till mans faktiskt. Man är inne i sin uppgift eller sitt arbete eller vad det nu är. Och man gör det man ska, det som krävs av en. Men man glömmer bort det här, det viktigaste. Namnet Jesus. Det är ju min livlina. Det är det vi ska ha. Det var det de skulle känna glädje över framför allt. Vi kan se på ett exempel när Jesus namnet faktiskt användes som en trollformel i Apostlagärningarna 19 och 11. Apostlagärningarna 19 och 11. Book of Acts 19:11. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Några kringvandrande judiska andeutdrivare togs också för att uttala Herren Jesu namn. Över de som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid en Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Shevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till. Och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla. Och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla. Och Herren Jesu namn blev prisat. Namnet Jesus går inte att använda som en trollformel. Namnet Jesus, det är någonting som man underordnar sig. Det är en frälsningsplan som man underordnar sig. Och gör man det, då kan man använda namnet. För då är man känd av Gud, beskyddad av Gud. Men är man inte känd, har man inte namnet skrivet i livets bok, så funkar det inte på samma sätt. Så det finns kraft i namnet Jesus, men det är ingen trollformel. Jesus sa ju till lärjungarna när de var så glada över att det här funkade. Ja, men gläder åt vad Gud åstadkommer. Inte åt det ni åstadkommer. Det är väldigt lätt att hamna i det där när det går bra. Man kanske har kommit in i en uppgift som man passar i. Kanske fått en kallelse. Man känner att det går bra. Man får uppmuntran. Och så helt plötsligt så glömmer man var man kom ifrån. Och så blir man så där som lärjungarna. Det funkar så bra det här. Men Jesus säger, tänk på det som Gud gör. Inte på det ni gör. Vi ska hoppa till första Johannesbrevet. Alldeles på slutet i Bibeln. Nästan alldeles. Vad sa jag? Första Johannesbrevet 4:2. Vi kan läsa från vers 1. Första Johannesbrevet 4:1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommer till köttet, han är från Gud. Det här har jag alltid förut tänkt, att det räcker med att en människa bekänner sig till namnet Jesus eller nämner namnet Jesus i en predikan eller i ett samtal eller vad det nu kan vara. Ja, men då vet man. Det här är en bibeltrogen människa. En människa som citerar Bibeln. Ja, men det känns stabilt. Men den som bekänner Jesus som Herre måste ju också prövas. Jesus undervisar ju också om det här. Titta inte på vad de säger. Han säger man ska studera frukten för att veta om ett träd är friskt och bra. Och det här är också viktigt att ha med sig. Det här att bekänna Jesus som Herre, det är ingenting som man bara säger. Det är en livsstil, ett underordnande av frälsningsplanen i Bibeln. Men det betyder ju inte att en människa måste vara perfekt för att man ska veta att den här personen bekänner Jesus som Herre. Men en person som aldrig kan ta kritik, aldrig någonsin kan backa en millimeter, aldrig någonsin säga jag hade fel där, aldrig någonsin lyssna in någon annan, men använder Jesus namnet, predikar och kanske har framgång. Här gäller det att man, precis som Johannes undervisar om här, tro inte alla andra utan pröva andarna om de kommer från Gud. Falska profeter, de kommer ju inte ute på gatan, de kommer ju inte utifrån. Det undervisas ju mycket om i Bibeln, de kommer ju inifrån församlingen. Och det här är jätteviktigt att vi har med oss i våran tid. Eftersom Johannes här säger också, antikristande är redan verksam, men det kommer att eskalera. Så att underordna sig namnet Jesus, det är en livsstil som man inte kan se och bedöma på en gång. Man kan inte höra det på en människa på en gång. Det är någonting som växer fram när man lyssnar till personen mycket eller umgås med den. Så kommer man att förstå att det här är inte bara snack. Det här är en människa som faktiskt verkligen vill vara underordnad frälsningsplanen. Så på samma sätt som man kan be i Jesu namn, man kan tala i Jesu namn, man kan läsa Bibeln i Jesu namn utan att för den saken skulle vara underordnad namnet Jesus, så kan man också be i Jesu namn och leva i Jesu namn utan att nämna namnet. Och vi ska hoppa tillbaka till Abraham, första Mosebok 18. Huruvida Abraham fick veta att den här sonen skulle heta Jesus eller inte, det får vi inte veta, och det är väl ganska ointressant. Han får veta hur frälsningsplanen ser ut, och det är det som är intressant. Han får veta vad Gud har för planer. I första Mosebok 18 och 20. Här är Abraham och Herren i samtal. Sedan sa Herren: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare och sa: vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktiga? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de 50 rättfärdiga skull som finns där? Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktiga. Hur skulle du gå med den rättfärdige som med den ogudaktiga? Det vare dig fjärran. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Herren sa: om jag finner 50 rättfärdiga inne i Sodom, ska jag skona hela platsen för deras skull? Abraham tog åter till orda och sa: jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Man anar hans gudsfruktan där, men samtidigt hans barnaskap och frimodighet inför Herren. Kanske fattas det 5 i de 50 rättfärdiga. Ska du då på grund av dessa 5 fördärva hela staden? Han svarade: om jag finner 45 där, då ska jag inte fördärva den. Men Abraham fortsatte att tala till honom: kanske finns det 40 där. Han svarade: för dessa 40 skull ska jag inte göra det. Då sa han: Herre, bli inte vred om jag talar ännu en gång. Kanske finns det 30 där. Han svarade: om jag finner 30 där ska jag inte göra det. Men han sa: jag har vågat tala till Herren. Kanske finns det 20 där. Han svarade: för dessa 20 skull ska jag inte fördärva den. Då sa han: Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det 10 där. Han svarade: för dessa 10 skull ska jag inte fördärva den. När Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån. Abraham återvände hem. Abraham känner inte till namnet Jesus, namnet Yeshua, mig veteligen. Men han ber här i Jesu namn. Att be i Jesu namn, det är att be till Gud utifrån det som Bibeln lär, utifrån den person som Gud är. En bön som är förankrad i frälsningsplanen, det är en bön i Jesu namn. Det är det som är att be i Jesu namn. Abraham vädjar. Han har släkt. Lot med familj bor ju i staden. Han vädjar till fadern. Han vet att domen ska gå över staden. Och här ställer sig Abraham nästan som en förebild till Jesus. Vi vet ju att han är den som vädjar inför fadern för våran skull. Och Abraham gör det för han känner till. Han har ju fått veta frälsningsplanen. Han vet om nåden. Han vet vad Guds namnet står för. Därför vågar han. Bävande vågar han. Det vore dig fjärran att döma den rättfärdige med den orättfärdige, säger han. Ska inte det skaparen av himmel och jord göra det som är rätt, vågar han säga till fadern. Han vågar därför att han känner till nåden. Han vet vad Gud står för. Han vet vad Guds namnet innebär. Det är en bön i Jesu namn. Jag tror att det är Paulus som undervisar i något av breven. Han säger, ni ber, men ni ber dåligt. Ni ser inga bönesvar för ni ber fel. En bön i Jesu namn är alltid förankrad i frälsningsplanen. Be efter Guds vilja. Påminn Gud om vem han är. För han gör ju det här för sitt namns skull. Som vi var inne på tidigare. Inte för att Gud behöver påminnas om vem han är. Men vi behöver påminna oss om att vi är små, stoft och aska som Abraham säger. Men gör det för ditt namns skull, för du är ju den du är. Lite senare så vet vi ju att änglarna går ner till Sodom och de går och pratar med Lot, för de vill ju rädda han och hans familj. De frågar ju till och med, har ni fler i familjen? Det är ju många som har möjlighet att komma med ut innan domen. Men de har inte sån jätteframgång. Det står att änglarna drar Lot ur staden. Och det är ju bara Lot och döttrarna som kommer därifrån. Hans fru vänder sig om efter det som drar i den här världen. Men de drar ut Lot. Och det står att när de kommer ut därifrån, det står att Herren tänkte på Abraham och skonade Lot. Mycket verksammare än rättfärdig människas bön. En bön i Jesu namn, den är effektiv. Och det här blev väldigt klart för mig i vårvintras när jag var ute och åkte skidor i fjällen en vacker dag. Jag var alldeles ensam. Och helt plötsligt fick jag så klart för mig, det finns en sån sorg i församlingen, fick jag veta. Det finns en sån sorg, särskilt alla de äldre som inte har barn och barnbarn med på tåget. Och jag fick så klart för mig, Herren vill att undervisa om det här. Det finns någon som drar i människor på grund av rättfärdiga böner. För han förmår, inte vi. Så ta det som en uppmuntran, ni som har era bönebarn. Jag kallar på dem som inte har sökt mig. Citerar ju Paulus i Romarbrevet. Han förmår att dra. I Matteus 7. Nu hoppar vi till nya igen här. Matteus 7 och 14. Matteus 7 och 14 så står det. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Sen än en gång så tar han upp det här med akta er för de falska profeterna. På deras frukt ska ni känna igen dem, står det där också. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ju närmare korset, vi har ett kors där, ju närmare korset man kommer, desto smalare blir vägen. Jag har alltid sett framför mig förut att det finns en smal väg och så finns det en bred väg som går bredvid så där. När Bibeln talar om den smala och den breda vägen. Men det är ju en och samma väg. Det är bara det att ju längre från korset man kommer, desto bredare blir den. Och ju närmare man kommer Jesu frälsningsplan, desto smalare blir den. Därför att den leder ju ända in i döden, Jesu död. Vårt avskalande av vårt ego. Det är därför det kallas den smala vägen. Den breda vägen, det är ju ett smörgåsbord som dukas upp. Där är ju allt tillåtet. Skulle Gud ha sagt att det där är skadligt? Har vi ju den här rösten som påminner oss hela tiden. Skulle Gud ha sagt. Och det där är också viktigt att ha med sig. Namnet Jesus, Guds frälsning, det är en smal väg. Och vore vi utelämnade åt oss själva skulle det vara kört för länge sedan. Men nu är vi ju tack och lov inte det. Han förmår dra oss i armen. Vi ska hoppa tillbaka igen till första Moseboken här på sluttampen. Första Mosebok 1. Ni vet, vill man ha koll på frälsningsplanen, då ska man ju studera dess början. Man måste ju ta det från början, och Abraham är ju som startpunkten på efter syndafallet, och människorna fjärmade sig från Gud. Det står ju till och med en tid efter syndafallet när de hade lämnat Edens lustgård, så står att människorna började åkalla Gud, står det någonstans där. Det hade man ju inte behövt göra tidigare, man hade ju direkt kontakt. Men man började åkalla Gud. Och Abraham var den man som Gud valde för att börja sätta den här frälsningsplanen i rullning, så att säga. Så det är väldigt intressant och viktigt att vi studerar den för att förstå det här namnet Jesus. Vad det faktiskt ryms i det namnet. Första Mosebok 1 och 3. Nej, det kan ju inte vara det där. Det var inte det jag skulle säga. Jag ska se om jag hittar det. Är det 12, Carolina, där det står de som jag vill signa? Ja, nu hittar jag det. Det är 12, ja. Första Mosebok 12. Ja, jag hade glömt en tvåa där. Första Mosebok 12 och 3 ska det vara. Nu måste vi komma ihåg att Abraham var den människa som först anförtroddes att förstå den här frälsningsplanen. Det börjar där. Judarna kallar han för deras fader. Vi kallar honom för trons fader. Han är vår gemensamma fader. Och här får han veta. Vi kan läsa från vers 1 förresten. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Herren väljer ett folk som startar med Abraham. Och det här folket har en särställning, en unik ställning i frälsningsplanen. Det börjar här, och det här är ju inget, det här kommer ju fram mer och mer allt eftersom man läser Gamla testamentet och sen också i Nya testamentet. Han väljer ett litet, oansenligt, föraktat folk, judarna. Genom dem ska frälsningen komma. Det är också typiskt namnet Jesus. Det blir så smalt det bara kan bli. När han väljer de som är mest föraktad. De som var mest föraktad. De som är mest föraktad. Det är typiskt Gud, den här omvända ordningen utifrån den mänskliga logiken. Han väljer det som ingenting är. Och Abraham, den första som anförtroddes frälsningsplanen, han får veta att jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det är Guds ögonsten, det här folket, genom vilket frälsningsplanen ska bli synlig. Ett folk av präster. Kan vi underordna oss det folk som är mest föraktade? Om vi slår på tv, vi tittar våra medier. Kan vi underordna oss det? Eller är vi för fina för Guds frälsningsplan? Jag kan säga att jag har inte alltid bett för mina bröder och systrar, judarna. Jag har känt till de här historierna sedan jag var barn. Men ju mer man börjar studera det här, och när man inser att vi har bröder och systrar som går före och tar de värsta smällarna, och att jag får vara inympad i deras löften av nåd, då händer det någonting på insidan. Man börjar känna kärlek till ett folk, till människor man inte känner. Och man börjar se det stora i att folket börjar samlas tillbaka. De som skingrades för så länge sedan, precis enligt bibelordet. Att underordna sig dem, det handlar ju inte om att acceptera eller tycka om allt som staten Israel gör eller allt som det judiska folket gör. Jag läste om någon som skrev att jag älskar dem för vad de är, inte för vad de gör. Jag älskar dem för vad de är. De är möjligheten för mig att få bli frälst. Och Bibeln säger att en dag ska anden falla över det här folket. Och de ska se honom som de genomborrade. Och jag vill tala gott om dem nu. Medan världen föraktar dem. För en dag kommer allt vändas så här. Och det kommer gå fort. För då kommer ju människor vallfärda till Israel. Det kan vi läsa om i Bibeln. För att ta del av deras rikedomar. Vet du, Herren, han, det är precis så han gör. Det är så frälsningsplanen fungerar. Väljer det som är föraktat och bara vänder på det. Så kommer de bli upphöjda. Och jag vill inte vända kappan efter vinden. Och jag önskar att vi som kristenhet inte vänder kappan efter vinden där. Utan nu, medan de fortfarande är föraktade, kan stå upp och säga, men jag älskar det här folket. Jag vill vara med och välsigna dem. För det är min livlina. Det är min frälsning. Och tänk det så fantastiskt när bröderna ska omfamna varandra. Likt Esau och Jakob. Som var i luven på varandra. Slog som förstfödslorätten. Och när de ska återförenas långt senare så kommer Jakob darrande. Nästan krypandes till korset. Och vill erbjuda en massa tjänare och boskap. Men då kommer Esau bara... faller honom om halsen och kysser honom. Det är det där vi har framför oss. När bröder ska återförenas. Bröder som slåss om förstfödslorätten. Det är spännande att läsa Bibeln. Och se på nyheterna. Och liksom checka av. Profetier som har slagit in. Och de som ännu inte har slagit in. Så att. Be i namnet Jesus. Att leva i namnet Jesus. Att samlas i Jesu namn. Det innebär att underordna sig den här frälsningsplanen. Det innebär till och med att underordna sig det som är föraktat av människor. Och det är någonting som är svårt för den mänskliga logiken. Det är väl därför den här vägen kallas smal. Den innebär en hel del uppoffringar. Och det säger ju Jesus också. Ska bära ert kors. Men vi har ju ett mål. Vi har ju ett framtidshopp som är helt fantastiskt. Vi kan bara som avslutning titta på Hesekiel 16. Hesekiel 16, 4-8. I Bibeln omnämns ju ofta Israels folk med bilden av en kvinna. Det går igenom många bibelböcker. Vi har ju också bilden på ett äktenskap när Gud ingår förbund med det här bildligt talat. Kvinnan här. I Hesekiel 16 då får vi se den här kvinnan när hon var en liten flicka. Och det här är viktigt att ha med oss om vi ska förstå frälsningsplanen. Hesekiel 16 och 4 kan vi läsa. När du föddes, alltså det här folket då, som Herren utvalde. När du föddes skar ingen av din navelsträng. Du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig eller förbarma sig över dig, utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag då du föddes. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sa jag till dig där du låg i ditt blod, du ska få leva. Ja, jag sa till dig där du låg i ditt blod, du ska få leva. Jag förökade dig till många tusen som växterna på marken. Du växte och blev stor och mycket vacker. Och så kan vi fortsätta att läsa om den här flickan som växte upp. Och det är också som Bibeln i ett koncentrat, om man fortsätter att läsa det här dom och nåd över Jerusalem som överskriften är där. Den här kvinnan, flickan som ingen ville ha, som Gud utvalde. Den här flickan, bildligt talat alltså, som växte upp och fick all världens välsignelser, men som ändå vände sin äkta man ryggen, alltså Gud i den här bilden. Och så får vi se hur det går, och det är som ett, än en gång ett koncentrat av hela frälsningsplanen. I Jesu namn. Det är mer än ett ord. Det är mer än någonting vi säger. Det här är en frälsningsplan som är helt suverän. Och som vi bara förstår. Om vi förstår att det handlar om Messias, judarnas konung. Där vi av nåd får bli medborgare. Det är inte de som blir medborgare i våran kristna klubb. Det är vi som av nåd blir inympade. Tack Herre för din fantastiska plan. Din tanke med hur du skulle rädda den här mänskligheten. Hur du skulle räcka ut din hand mot oss. Tack för att du utvalde Abraham. Tack för hans tro. Tack att du kallar honom rättfärdig på grund av tron. Då finns det hopp för oss också. Vi vill tro på din frälsningsplan. Vi gör fel och vi kan inte allt. Och vi klarar inte allt. Men vi vill tro på den här livlinan som du uppenbarade först för Abraham. Och sen för de profeter som kom efter. Och för de apostlar som tog till sig Jesu undervisning. Och för de hedningar som så småningom också fick inympas. Då din frälsningsplan visade att din frälsning gällde alla. Din frälsning gäller alla. Uppenbara den här fantastiska planen för oss. Och öppna ditt ord för oss. Så vi förstår vad du gör för att rädda oss. Dina uppoffringar för att rädda oss. Och hjälp oss att underordna oss din plan, trots förakt. Hjälp oss att gå den smala vägen. Dra oss i armen som du drog Lot i armen, Herre. Amen.